genom ditt dyra blod, Herre, att du offrade ditt liv för oss människor, varje människa på jorden, för att vi ska kunna bli frälsta, räddade från dom och evigt straff och död, få evigt liv, få gemenskap här på jorden med en kärleksfull far som bär oss dag för dag och auktoritet att kunna ta itu med det onda i våra liv och i samhället. Tack för allt det vi har fått till dig. Tack för de gåvor som har getts. Låt dem få vara till välsignelse för ditt rike. Amen. Nu, vänner, kommer vi att släppa fram några hemliga gäster en i taget. Det är av dessa stolar framme. En av de stora framgångsfaktorerna när kyrkan startade. Det började med en liten grupp. Kärntruppen var 11 grabbar. Den 12:e han hamnade utanför laget. På eget bevåg, förrädaren. Men 11 personer fanns i kärntruppen. Sen fanns det ett par hundra eller ett par tusen till omkring. Det var allt som fanns från början när kyrkan föddes. På pingstdagen var det 3000 frälsta. Det var allt som fanns på jorden. Av detta blev en rörelse över hela världen. Voltaire, den franske filosofen, han sa på 1700-talets slut, i samband med franska revolutionen som gjorde uppror mot kungamakten och överheten och kyrkan, att inom 100 år kommer ingen kristendom finnas kvar i världen och ingen kommer att läsa Bibeln. 100 år senare var hans hus franska bibelsällskapets stora lagerlokal som skickade biblar över halva jordklotet. Och sedan under 1800-talet som kom och 1900-talet har 95% av de människor som blivit frälsta genom tiderna fått möta Jesus. Då startade den stora världsmissionen. Och från alla håll och kanter har människor mött Gud. Och från alla håll och kanter har människor kommit till Sverige. Några av dem finns i vår församling. Så några ska vi få träffa här idag. Och några infödda, om man nu ska säga så. Första gästen blir Dilson Santos från Brasilien. Välkommen. En applåd tycker jag. Hör du, Dilson.
Ja.
Jag nämnde att du är från Brasilien. Hur i all sin dag hamnar du i Sverige?
Det är en lång historia. Men jag var här redan i 99, så efter jag hade slutat så gymnasiet. Så jag hade ingenting att göra, så jag tänkte så jag måste gå ut i världen. Vad ska jag? Så då hade jag en vän, barndomsvän, som flyttade till Sverige 94. Och han ringde mig en dag och sa, men varför kommer du inte hit? Men i Sverige, men var ligger det någonstans? Jag var tvungen att kolla på karta. Så okej, så då hamnade jag här i Köping, inte här i Motala, men i Köping. Bodde jag ett par månader. Sen flyttade jag tillbaka till Brasilien. Pluggade vidare. Och sen, nu är jag här igen. Men det känns bra.
Ja, och hur kom du med i församlingen här?
Här, så jag bodde i Husqvarna då. När vi flyttade hit så brukade jag gå till gymmet i Kungsporten. Jag visste inte att det fanns en kyrka där, en församling där. Jag visste bara så jag måste träna. Jag måste styrkträna. Så det var en söndag så jag såg en skara komma in. Så jag menar, vad är det för människor som ska de komma in till gymmet kanske? Allihop, det får inte plats. Men då gick jag fram till vänster. Så såg jag, men det här är en församling. Då gick jag in. Satt mig, okej, det känns bra. Kom jag lite sent hemma, så frågade, men vad har du varit i Jusson? 3 timmar på gymmet. Nej, jag var i kyrkan då. Okej, bra. Nästa söndag, samma sak. Och sen blev jag döpt efter ett par månader. Flyttade jag hit. Och sen träffade jag Jonas Beckman. Som det var ingen slump, så vi satt och checkade japansk sushi, vietnamesisk sushi. Och sen han frågade mig, så men var kom du ifrån och så vidare, så sa jag till honom, men jag är kristen, jag letar efter en kyrkan här i Motala. Han bara, jag är också från baptistkyrkan här i församling. Då kom jag hit, då hamnade jag hit.
Så är det.
Gud, mycket Gud.
Hur växte du upp i Brasilien? Och var någonstans?
Ja, uppväxten var bra. Som barn man märker ingenting. Men ja, det var lite tufft. Tufft uppväxten. Men jag hade min mormor som min fasta grund. Hon är kristen och har varit det i hela sitt liv. Så jag har goda föräldrar också. Ja, lite strål ibland, men det är ju sånt i livet. Men mormor har alltid bet och har alltid läst vers åt oss hemma. Så jag har haft Guds riket hemma hos mig, fast jag var inte troende då som barn. Fast jag gick till kyrkan, till gudstjänsten, som till skolan. Mormor brukade ta mig eller ibland tvinga mig. Men allt leder till att jag är här. Att man blir kristen. Ibland det händer som en blixt. Puff, man vaknar och säger, jag ska till kyrkan idag. Så jag ska bli kristen. Men det är inte så som det händer alltid. Så det är en blandning av händelser i ens liv som för man till kyrkan, till bli troende, till bli kristen. Så det har varit så med mig i alla fall.
Mm. Så från favelan i Rio de Janeiro till Motala.
Till Motala.
Ja. Ja. En spännande livsresa.
Dörvmussen. Ja.
Hur tror du det kommer att gå för Brasilien i VM då?
Jag tror jag är troende. Jag måste tro att det kommer att gå bra.
Det kommer att gå bra.
Ja, ja. Ja.
Du, vad nu när du sitter här idag, om du tänker efter, liksom, vad betyder, du har kommit med i församlingen, varit med några år. Vad betyder församlingen för dig?
Det här församlingen för mig, er allihopa här, det är min andra familj. Jag har ingen annan här. Det är bara mina egna familj, barn och så, Juliana. Men ni är mina bröder och systrar. Det är ni jag kommer till när jag har frågor. Jag frågade Thomas idag. Så dörren till balkongen, det är inte tätt. Det kommer in vinder så i rummet. Vad ska jag göra? Det är ju så man ska göra. Mm. Om man inte vet, om man inte kan någonting. Man kommer till sina bröder. Till sina systrar. Kanske jag kommer till er, Monica. Bakar du din kanabuller? För jag kan inte.
Ja. Nej, men det är praktiskt.
Det är alltså, ni betyder allt för mig. Mm. Ni är mina andra familj.
Härligt.
Jag är tacksam för det.
Härligt. Men du har alla din övriga familjen bor ju kvar i Brasilien. Ja.
Alla mina släktingar bor kvar i Brasilien. Mm. I Rio, norra Brasilien också. Fortaleza. Det är fint det och varmt.
Ja. Ja, men det är härligt. Härligt att du är med här, tycker jag. Din familj betyder väldigt mycket.
Ja. Amen.
Finns det någon särskild, om vi pratar om Jesus, så är det någon särskild ögonblick i livet när du känns att Jesus har varit med dig på ett speciellt sätt?
Ja, det finns. Ja, det finns ju. Olika, i många tillfällen, inte bara olika, i många tillfällen. Men det är ju så när man tänker bara att du kör mitt i natten och det ös regnar och du ser ingenting framför dig. Ingenting. Men du vet att det kommer att gå över. Och du känner dig lugn för att snart du är framme. Och det är ju så ibland för mig när jag bemöter några svårigheter i livet. Ja, ni har varit med i några gånger. Så jag känner mig lugn. Det är ju så. Precis som den här liknelsen. Så det ösregnar. Jag känner mig lugn. Det kommer inte gå över. jag kommer att nå fram och det kommer att bli så klart igen. Det är ju så. Ibland är det stora vågor. Man ser ingenting. Det är bara vågor. Men ändå, man får inte bli förskräckt. Eller. Man tar ett djupt andetag. Be vägledning. Och lita. Ingenting annat. Mm. Det är ju så.
Lita på att Gud är med i livet.
Allt är det från början till slut.
Ja, härligt. Och äventyret fortsätter.
Ja, det fortsätter. Ja, ja. Det är stor äventyr i livet. Det är inte lätt.
Får vi se om några år vad Gud har gjort åt sig.
Ja,
du får vittna när du vill, säger man gör saker.
Ja.
Men tack för att du delade med dig av det här.
Att jag blev inbjuden.
Tack så mycket. Nästa blir också en man i sina bästa år. Ludvig. Välkommen, välkommen. Slå dig ner. Stilig mustasch för övrigt. Ja, du. Hur känns det idag då?
Jo då. Det på.
Känns bra, säger
du. Känns bra.
Ja, hör du, Ludvig. Vi har ju fått uppleva Jesus på olika sätt i livet. Jag växte inte upp i en kristen familj och fick möta Jesus på egen hand. Du har fått växa upp i en kristen familj. Vad har det betytt? Har det betytt något överhuvudtaget för dig? Eller vad har det betytt i så fall?
Jag tror att söndagsskolan mycket har ju... Alltså om jag tänker tillbaka ungdomen och så. Visst, man gick runt och busade, men man hade ju ändå på något sätt alltid de kristna moralerna. Även innan man var frälst. Liksom, så det har väl ändå gjort att någonstans har man vetat rätt och fel. Gå inte runt och festa hela tiden eller sådana där grejer. Liksom. Så det har ju hjälpt mycket.
Mm.
Tycker jag.
Och i tonåren kände du liksom att det var din egen tro eller var det bara något du hade hört berättelser om?
Det var ju tonåren jag varit frälst, så det var ju då det vände allting. Mm. Innan var det ju mest, ja, mamma och pappa är kristen så jag är kristen också. Men ja, det var ju sen i åttan, det var då jag varit frälst, kom till konfirmationen. Jag ville gå i Svenska kyrkan för de hade kommit till Söderslund då, Svenska kyrkan, och sagt, gjort reklam. Går ni i våran konfirmation, då får ni häftiga resor. Ni ska till Sveriges största biograf. Vi ska till utlandet, men inte en gång nämnde de Jesus. Men då vill jag gå Svenska kyrkan då, för det lät coolt. Men då sa pappa aldrig i livet. Så går jag upp till kyrkan. Så. Det rädda mig kanske, kan man säga.
Ja, det finns bra saker i det med, men det... Ja, nej, men sen i alla fall så vet jag att det händer grejer, för att nu kommer ju snart nyår och ett nytt år kan man inleda på olika sätt. Du åkte till Unite, heter det va, i Jönköping.
Precis.
Och där, vad hände där då?
Det var 2016 var det. Det var väl då jag på något sätt hade gått konfirmationen och fattat för första gången då, i åttan, att ja, det här är ju på riktigt. Det är ju inte bara mamma och pappa, utan det finns ju en Gud som älskar mig. Och det förändrar ju allt i mitt huvud liksom. Men sen fattar jag ju samtidigt att jag var ju inte frälst då. Förstår jag väl någonstans, att jag hade inte accepterat Jesus som herre. Och då vart man ju nästan halvt deprimerad alltså, för då var man ju helt plötsligt livrädd. Med vetskapen, dör jag nu, då har inte jag Jesus som herre. Då hamnar jag i helvetet. Så jag var, ärligt talat, hela Unite var jag livrädd. Till 31 december då, nyår. Hade inte hänt, det är ju några dagar då, 3-4 dagar tror jag. Hade inte hänt något på hela konferensen, eller vad man säger, i mitt hjärta i alla fall. Men sen sista nattmötet då, någon halvtimme innan nyår började. Eller nyår kom då. Då Jag satt längst bak liksom på andra våningen läktaren. Längst bak bakom en gardin nästan jag. Pontus där uppe. Och sen en kompis Viktor. Och ja, jag mådde skit. Inget hade hänt. Men sen fick jag bara en tanke liksom, typ för första gången då, i livet. Du ska gå ner till förbön. Tänkte bara nej. Det är ju typ 200 meter att gå. Orkar inte. Du ska gå ner till förbön. Liksom. Ja okej då. Så efter många minuter av käftande i huvudet så gick jag ner. Hade ingen aning vad jag skulle be om. Liksom, men de frågade vad vill du ha förbön för? Jag sa även jag vill möta Jesus. Tror jag sa eller möta Gud. Och då han började be då, och det tog ju direkt liksom bara boom. Den här kärleken för första gången i livet. Och jag tror jag grät av glädje i en halvtimme tror jag nästan sådär, så folk kom runt och sådär. Mäktigaste jag varit med om tror jag faktiskt. Sen dess har det bara gått uppåt.
Ja men härligt, härligt. Jag kommer ihåg, du är inte de stora ordens män sådär. Du kommer ihåg, du sa att pappa, det har hänt något. Vi snackar om det hemma. Ja, fick jag höra lite om det här. Fantastiskt ögonblick. Att få möta Jesus när Jesus blir verklig. Får jag fråga till dig också. Vad betyder församlingen för dig?
Det är väl först och främst en säkerhet nästan. Alltså. Att ha det är liksom en sån stämning. Härligt bara att vara bland Guds folk skulle jag säga. Jag har ju många ofrälsta vänner men det ger liksom inte samma säger man stämning. Alltså det känns inte på samma sätt som att vara med andra som älskar Gud. Det var ju samma sak när jag åkte till Spanien. Liksom, man kände ju inte de människorna men man bara märker direkt liksom de här har något gemensamt med mig. Vi båda är del av Guds folk eller församling. Då. Det, så en säkerhet så. Mm. Sen också söndagarna är ju höjdpunkten på veckan liksom. Hela veckan går ju man mest och väntar på gudstjänsterna. Det är ju så det är. Så.
Ja, härligt. Ja, finns det något mer du vill berätta om som Jesus har gjort i livet? Om du kommer på något.
Det finns mycket att säga men det skulle ta ett tag tror jag.
Ja, det räcker så. Behöver inte
nästa vittnesbörd gudstjänst kanske.
Precis, bara till nästa gudstjänst.
Ja, jag tänker det.
En sak i taget sig. Ja, men tack så mycket för att du kom. Gud välsigna dig. Jesus kan dra människor från på gymmet på nyårskonferenser. Och han kan inte bara beröra unga grabbar och mogna karar. Han kan beröra kvinnor också och ingripa. Och nu, Britt, välkommen fram. Ska ni få höra en historia.
Det här har jag sett fram emot hela veckan.
Det är härligt.
Jag vill
härligt.
Gärna berätta vad Jesus har gjort i mitt liv.
Ja, det ska du få göra alldeles strax. Mm. Lite frågor innan, för jag har också förväntansfull. Om vi börjar så här bara. Hur länge har du varit med i församlingen här?
Ja, min man och jag, Lars, då, vi bodde ju i Örebro tidigare. Så vi flyttade ju hit. Då, så sedan 2012 har vi tillhört här.
Ja. Mm.
Men jag har ju varit frälst sedan jag var 11 år.
Oj, vad hände då?
Oj, ska du höra det också?
Det kan vi ta också. Mycket. Nu kör vi på bara.
Ja, det var ju mäktigt. Mina föräldrar var ju troende så att jag hade ju fått en grund. Men jag var som 11-åring, jag var så sökt av Gud. Så att under ett helt års tid så grät jag mig till sömns på kvällarna. Och jag sa till Gud, men jag är ju ingen mördare. Jag hade en sån syndanöd. Jag kände att jag är en syndare. Men jag är ju ingen mördare. Eller så. Jag förstod inte vad synd var. Och så jag hade inte den undervisningen. Men så åkte jag på barnmöte. Pingstvännerna hade ett kapell i Nykyrka. Och hade de barnmöte. Och det var två härliga evangelister där. Och då frågade om det var någon av barnen som ville bli frälst. Och jag visste att jag ville bli frälst. Och det var många fler med mig som räckte upp handen. Men den som verkligen ville bli frälst skulle stanna kvar efteråt. Och då var jag ensam. Men jag visste. Och jag var så glad. Jag hade en sån frälsningsglädje. Och när jag kom hem då mötte jag min storebror som var anti, som var motsatt. Och då berättade jag för honom att jag har blivit frälst. Han bara tittade på mig så gick han sin väg. Alltså, men det här var så radikalt för mig så det har burit hela livet. Det har aldrig funnits någon tvekan.
Härligt, härligt.
Så det var bra.
Och vad har församlingen betytt för dig genom åren här?
Ja, alltså församlingen är ju den som har fört mig och mitt kristna liv framåt. Alltså utan församlingen och vännerna och syskonen i församlingen så hade jag inte varit den jag är idag. Man kan inte leva utan en församling. För då faller allt bara. Då tappar man. Så man måste ha det stöd och den undervisning och den hjälp det man får i församlingen. Mm. Så det har varit underbart.
Härligt, härligt.
Det finns mycket att säga om det, men det kan vi ta en annan gång.
Det kan vi ta en annan gång. Men nej, men alltså, vi har ju fått höra lite här. Ja. Jesus har dragit successivt. Jesus möter starkt i ett ögonblick. Du blir frälst här som barn.
Ja.
Sen är det också så att livet är inte skonat från lidande och svårigheter, även om man är kristen.
Nej, verkligen inte. Men att alltså jag är så tacksam till Gud hur han för en igenom. Vi fick ett bibelord, Lars och jag, när vi flyttade in på Bergmansgatan. Att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Och det är sånt där vanligt bibelord som kan, ja, sådär va. Men att just det här, vad jag än och vi har mött, så har Gud varit med i det och fört oss igenom. Det har varit så starkt alltså, hur Gud är med. Och om man då tar, jag slutade arbeta, jag var helt utarbetad, helt slut. Så jag slutade arbeta i förtid. Så att jag, 2013 var sista året jag arbetade. Och så tog jag ut lite tidigare pension. Och då började sjukdomseländet. Sjukdomarna stod på kö. Men Gud var ju med. Och 2014, jag utreddes då för en väldigt besvärligt högt blodtryck. Och då fick de för sig att de skulle röntga hjärnan på mig. Och då hittar man en hjärntumör. Och det är ju inte så bra. Och men att då neurokirurgen sa att det här måste vi operera. Den ligger så nära synnerven och du måste opereras. Och jag lades in på avdelningen och på operationsmorgonen så låg jag där och det stod fyra stycken härliga sjuksköterskor och narkosläkare framför mig på operation. Och vi skojade och pratade med varandra. Och jag var så glad. Och det förstår ni att det är bara Jesus i det. För att jag visste ju att det här var allvarligt. Jag visste ju inte om jag skulle överleva ens. Så jag hade ju tagit farväl av människor i min omgivning. Men jag var så fylld av en glädje där och så. Och sen sövdes man ju och sen vaknade man ju upp nyopererad. Och då låg jag på uppvakningen där. Och det var ju besvärligt. Det är ju det. Ska man ju inte säga annat. Men hur Herren sände en ängel. Jag tittade till på min högra sida så här. Och då står det en man där i kostym. Oj då, tänker jag. En man i kostym på sjukhuset vid min sjuksäng. Och jag tittade en gång till men han stod kvar. Han stod alldeles tyst och bara tittade på mig. Och jag förstod ju att det var en ängel som var med och vakade i det här efterförloppet. Mm. Och det var ju så många som bad. Församlingen här bad och kristna vänner. Jag var ju buren av förbön här. Och så var det så fantastiskt då man vaknade upp. Då skulle de testa. Kan du röra på händerna? Kan du röra på benen? Vad är det för dag idag? Och så här. Och så kan du se det här. Och det var så fantastiskt. Jag kunde röra på mig. Jag kunde se. Och jag började få tillbaka synen mer och mer. För han hade sagt läkaren att du kan få ett halvsidigt synfältsbortfall. Men det fick jag inte. Gud är ju med, alltså det är så mäktigt. Mm. Och efter 4 eller 5 dagar så skickar de hem mig.
Oj.
Ja, så det var ju fantastiskt. Och så fick jag återhämta mig hemma då. Men, och så följdes man ju upp hela tiden. Och det visade sig att det var en godartad tumör. Men den var ju stor som en pingisboll.
Oj.
Så pingisbollar vill man inte ha i hjärnan. För det ligger ju alltid och trycker på något. Men Gud var med.
Mm.
Han hjälpte igenom. Så att jag är helt frisk förklarad ifrån det här med hjärntumören. Och det är ju ett Guds mirakel.
Ja, verkligen.
Ja, och att man inte får några hemska men då. Ja, och sen så... Jag kan ta några fler.
Nej, jag kör på bara.
Jag var tvungen att skriva upp för att komma ihåg lite grann. Ja, och sen var det ju då ett blödande magsår. Och behandlingar för det. Och det var tufft. Men så upptäckte man 2020 att jag hade en mycket ovanlig sjukdom. Inflammation i de här blodkärlena här på halsen. Och det heter, ni har aldrig hört talas om det, men det heter jättecellsarterit. Eller temporalisarterit.
Oj.
Och det är en väldigt allvarlig sjukdom. Man kan få stroke, tungan kan bli, massa biverkningar kunde man få då. Och efter många om och med så fick jag hjälp. Det tog ju tid att utreda och så här då. Och så fick jag jättehöga doser med kortison. Och jag gick upp 20 kilo. Herren har hjälpt mig, jag har gått ner det mesta nu då.
Mm.
Så att då fick jag behandlas och undersökas för det. Och sen så året därpå, eller var 2021. Så hade jag precis pratat i telefon med Doris, vår kära syster Doris Rudberg. Och jag skulle hem till henne och dricka kaffe på eftermiddagen. Och det här var en förmiddag och klockan var väl 10:30 någonting. Och så fick jag så fruktansvärt ont upp i axlarna så här. Och i bröstet. Och det var så svåra smärtor. Så att jag ringde ju direkt ambulansen. Och de tog mig på allvar alltså och kom direkt. Och då hade jag ju en hjärtinfarkt. Så det var blåljus direkt in till sjukhuset i Linköping.
Oj.
Och de väntade på mig in på operationsbordet. Och de rensade bort den här proppen. Så först när de fick bort den här proppen så släppte smärtan. Men jag vet när jag låg i ambulansen, för det gjorde så ont och ingen morfin hjälpte. Då sa jag till sköterskan att jag undrar om jag klarar det här. Men jag var inte orolig eller så för om jag skulle dö. Jag visste ju vart jag skulle gå. Så jag har ju aldrig haft någon dödsfruktan eller oro på det sättet. Men då visste jag faktiskt inte hur det skulle gå. Men så opererade de mig och smärtan försvann. Och ett par timmar senare var jag på sjuksalen och åt mat. Ja, det är helt fantastiskt. Alltså.
Ja, väldiga svängar.
Alltså Gud är med och jag är tacksam för sjukvården naturligtvis. Men Gud är ju överallt över denna sjukvård. Att man får hjälp i rätt tid.
Mm.
Att de lyssnar på och tar det på allvar. Så att det är ju helt enormt. Det har varit en del andra saker också. Och likaså Lars har ju varit så sjuk. Men det kan vi ju ta en annan gång.
Ja, det kan vi göra.
Men genom allt så... Alltså, jag är inget rädd för att dö. För Jesus är så nära. Och det är så gott alltså. Man behöver aldrig vara rädd för att dö. Utan då ska jag dansa in i himlen. Och Jesus står där och tar emot mig vid himmelens port. Så att det är det. Och det är klart det är tufft att vara svårt sjuk och ont. Men Herren hjälper genom allt. Han gör det.
Han är trofast.
Så ni ska inte vara oroliga och rädda. Tro på Jesus. Förtrösta på honom. Amen.
Tack så hemskt mycket, Frida. Vilken berättelse. Tack så mycket. Från Eritrea kommer Tsehaye och Mary. Nu är det Marys tur att få berätta lite från sitt liv. Mary, när kom du till Sverige? Hur kom det sig att du kom hit?
Jag kommer 2016. Jag flyttade till kärleken. Återkomma. Familjen. Ja.
Ja. Mm. Och du har växt, Anna, innan levde du hela ditt liv i Eritrea?
Nej.
Eller?
Nej. Jag har föddes och växte upp till jag blev 23 år i Eritrea. Sen jag flyttade till Sudan som flyktingar. Och det var olagligt.
Ja.
Ja, för att man kan inte resa någonstans från Eritrea.
Nej. Mm. Var du en del, eller var det på grund av den, just den här förföljelsen som jag beskrev nu, som ni flydde, eller vad?
Jo, en del. Mm. Ja, det är för att jag var med de grupp som är regeringen som fångat våra pastorer och sånt. Mm. De står i fängelse fortfarande i 20 år.
20 år i fängelse, ja. Din pastor?
Ja.
Ja. Det är tufft.
Det var jättetufft.
Ja, men så började myndigheterna att leta efter er ungdomar också då? Att...
Ja, det var 2002. Det var vår kyrkan som är stängt med myndigheterna. Då började leta efter alla som medlemmar. Mm. Mm. Så det är många som flytt.
Är du uppväxt i en protestantisk kyrka eller kommer du från en annan tradition?
Vad sa du?
Är du uppväxt i ortodox tradition eller i protestantisk?
Jag är grunden från ortodox till jag blev 14 år gammal. Så jag frälste när jag var 14 år. Mm. Så de många i våra kyrkor är från olika katolicism och ortodoxa och sen från kyrkan också, från protestant.
Mm. Så 14 år, då blir du, tar du emot Jesus, som man säger.
Ja, jag tar emot Jesus.
Vad tyckte familjen och släkten om det då?
Ja, det var jättetufft. I början, jag har inte avslöjat mig för att det är tufft. Jag kommer bli utanför och jag är bara 14 år. Så min mamma och min farfar är ortodoxa präst. Alltså det var jättetufft för mig i början. Men det var Jesus kärleken inom mig. Så jag ska till bibliotek eller till gympa eller något som jag säger till mina föräldrar för att få åka till kyrkan.
Mm. Ja, så du fick?
Jag fick sen. Även när jag får, och det är min mamma som berättar om bibelhistorien. Men när jag blir frälsad så jag får inte läsa bibel. Det blir så. Ja. För att hon tänker att jag får vandla mig till pentekostal.
Ja, just det. De såg det som ett hot på något sätt.
Ja, så jag läser när jag är på bibliotek. Och jag ber när jag är i toaletten. Så jag brukar be.
Ja, får göra hemligt på något sätt för familjen.
Det var hemligt.
Det är tufft.
Mm.
Men vad är det som gör att du känner att du måste fly till Sudan sen då?
Ja, det är två saker. En är för att jag är kristen, troende. Så jag kan inte fortsätta så där. När alla mina pastorer och mina kyrka församlingsmedlemmar är i fängelse. Så jag kan inte fortsätta. Och det andra, det livet var svårt med militär och sånt. Också.
Mm. Mm. Och i Sudan, är du ihop med Tsehaye då? Eller?
Nej, vi känner varandra i Sudan.
Mm.
Men 2012 han flyttade hit i Sverige. Sen han kommer tillbaka. Och vi kontaktar med Facebook och med telefon och sånt. Och sin syster är min bästa kompis. Vi känner varandra genom henne. Mm. Men sen han kom till Sudan och vi gifte oss.
Mm. Mm. Ja, ni gifte er i Sudan?
I Sudan, ja.
Ja, härligt. Härligt. Jag fick tre barn har ni nu.
Ja.
Det händer grejer här.
Mm.
Du var det första, var du, ja.
Mm.
Så är det. Jävel, ja. Härligt. Ja, och hur kom det sig att ja, ni hamnade i Sverige?
Ja, så jag kom här till återförena min, eller kom till kärleken, ja. Till min man. Ja. Han bodde i 3 år innan jag kom hit.
Ja, just det. Så efter ja. Bröllopet så flyttade han hit?
Nej,
nej.
Han var här. Han bodde här. I 3 år innan vi innan vi gifte oss.
Ja, just det.
Sen jag flyttade hit efter 8 månader, då kommer jag efter giftermålet.
Ja. Ja. Hur var det att komma till Sverige?
Jag sa, ja, i Sverige, jag känner mig välkommen och jag känner mig som värdfulla som en människa. För att i Sudan också jag upplever massa saker. Även jag jobbar i sjukhuset och jag har respektfull på jobbet. Men inte ute. Mm. För att det är muslimska landet.
Muslimskt land.
Så det är jättesvårt. Även man kan praktisera sin troende. Men på vägen när man går och sånt, så det är våldsamma när de pratar som flyktingar. Mm.
Just det. Mm. Och när kom du med i församlingen här?
Nästa dag som när jag flyttade hit. Alltså, för att Sahaja, han är här i församlingen. För Sahaja, han är medlem i församlingen. Så jag kommer precis nästa söndag.
Ja. Vad har församlingen här betytt för dig genom åren?
Det är mitt hem, jag kan säga. Som jag känner mig trygghet. Det är som nästan alla människor känner trygg hemma hos sig själv. Så om man är orolig, ångest och sjuk och sånt. Allt man känner hemma. Man känner trygg hemma. Så det är så till mig här i församlingen. För att jag kommer med allt som jag har. Jag kommer med min orolighet, min sjukdom. Så jag går från här. Frid från allt. Så jag fick utmaning från de alla äldre än mig. Livets erfarenhet. Med de som unga. Jag lärt mig hur ska jag hjälpa mina barn att uppväxa. Och sånt. Och jag är inte rädd att fråga frågor också. Jag fick många råd och tips från mina syskon. Här i församlingen.
Ja, hur är
det? När jag tänker församlingen, det kommer ett ord från Bibeln faktiskt. I Psalms 133:3. Det säger där Herren böjer välsignelse och livets för evighet. Så när jag tänker om församlingen, den här ordet kommer till mig alltid.
Och du är med både eritreanerna träffas på lördagar.
Ja.
Och ni sjunger ihop och äter tillsammans.
Ja, vi har det hjälper oss att för våra barn att de känner deras identitet, att de kommer från Eritrea och vi pratar något annat språk. Och samtidigt det är lättare att vi praktisera våran troende med språk som vi kan förstå väl. Alltså det är bra också som en community att träffa tillsammans. Och vi, som du sa, vi sjunger och ber och sen äter tillsammans lite fika.
Härligt. Så gick ni upp på söndagar med?
Ja.
Så det är full helg i kyrkan.
Ja, det är skönt och godhet att bara med församlingen.
Och det är härligt att ni är med tycker jag.
Ja.
Det blir liv och rörelse. Hur är det att vara trebarnsmamma då?
Ja, det är lite tufft. Ja, det är lite tufft faktiskt. Ibland man vill ha egen tid. Som man kan inte vända sig till någon som kan när man vill faktiskt. för att många är upptagna med sina eget liv också. Men ja, det går kämpigt, lite kämpigt här i Sverige.
Det går full fart. Mm.
Mm. Det är full fart. De är lite full fart också.
Finns det något särskilt ögonblick där du känns att Jesus varit med dig i livet? Någon situation? Så?
Jag kan säga att hela mitt liv är mirakel. Även att känna Jesus, min frälsare, är en det är mirakel den här också. Mm. Men jag kan säga en ny edition som hände i den här året. I början av 2002 jag var lite orolig och ångest och panik. Jag vet inte varför, men det kommer lite så. Alltså sen innan jag upptäckte att jag är gravid, jag fick tandvärk och jag åkte till tandläkare och jag gjorde röntgen och allt. Sen började lite med graviditetssymptom, illamående och sånt. Så jag blev lite tufft faktiskt i alla tre barnen. Sen det kanske händer någonting till mig. Så jag har gjort graviditetstest och jag är gravid. Sen jag blev mer orolig för att jag hade röntgen när jag var gravid också. Så jag började mer, den oroligheten blev mer och mer med den händelsen. Sen efter 3 månader jag har gjort ultraljud. Sen de säger att barnen har avvikelse. Det kanske 3 avvikelser det kan hända. Barnet kan inte växa upp eller mycket saker så. De har sagt. Mellan i den här, sen de säger att jag behöver åka till Linköping sjukhuset och göra moderkakan prov. De vill ta moderkakan prov och de kan kolla om det är på riktigt här, den här avvikelsen. Alltså mellan det skulle bara efter 1 vecka. Så den vecka var jättetufft. Jag bara gråt och gråt och gråt. Jag sa till barnmorskan, oavsett, han är välkommen. Men jag sa till henne, men när jag kom ut från henne, jag bara gråter och gråter. Jag kan inte prata med min man när jag jobbar. Jag ser oss som en bulldog, alltid ledsen och sånt. Det var jättetufft. Men det händer flera saker under den här tiden. Det var någon från Tigriniska församlingen. Hon ringde mig och säger, jag såg dig 2 natt i min dröm att du gråter. Så någonting händer med dig. Ja, det är inte dags att berätta. Men det händer någonting med dig, med mig. Jag sa till henne. Men hon ber mig och hon uppmuntrar mig. Sen nästa dag så det andra från vår tekniska församling. Alltså, hon ringde mig och jag sa jag har inte ringt. För att jag känner mig inte bra. Jag är orolig och sånt. Ja, men hon gråter med mig. Hon också. Sen hon uppmuntrar mig. Och så jag känner aha, jag har syskon. Alltså när jag kommer hit till kyrkan också. Någon kommer och bara ber till mig. Att Gud ska ge mig stark, att jag blir stark. Guds närvaro ska vara med mig. Andra ringde till Sverige och sen berättade från församlingen också, från svenska församlingen, Baptistkyrkan. De har skickat en vers från Bibeln och sen de ber för mig. Så det är församlingen.
Precis. Omsorg, kärlek och förbön. Ja,
uppmuntring, sorgen och kärlek, allt. Mm. Men efter 1 vecka vi har åkt till Linköping sjukhuset. Men de kan inte ta den här provet för att det är långt fram. Madderkakan är långt fram, så de kan inte ta. De säger att jag kan stanna en vecka till. Så det är en grått vecka också. Jag grät mycket. Men sen efter en vecka jag går tillbaka där. Och de har tagit provet. Men läkaren, hon sa till mig, vanligtvis resultatet kommer om en vecka. Men nu är påsklov. Så det kommer att bli 2 veckor. Så det var jättetufft. Och hon läste min ansikte också att jag är orolig. Men hon säger till mig, hon sa till mig, om resultatet finns ingenting, det kommer papper till dig. Om det finns någonting, vi ska ringa till dig. Sen efter 10 dagar, de har skickat papper. Jag var på jobbet och så här, han var hemma. Sen när han kollat så han tagit bild och skickat till mig. Jag brukar inte ha min mobil med mig, men på den dagen det var i min ficka. Så jag såg den, så jag bara tackade Gud. Men innan den, det var dags att jag förvandla mig. Och jag känner mig Guds närvarande. Innan en vecka efter de har tagit provet, jag bara säger Gud, jag tror på dig. Du är alltid med mig. Så oavsett det händer med den barn, ge mig din nåd att jag kan hjälpa och bidra honom. För att det är din skapelse. Det är inte jag som jag gör det. Så oavsett, det kan hända mycket saker. Men du är stor. Så när jag känner mig i mitt hjärta, det kommer en glädje och närvaro, Guds närvaro med mig. Sen efter 3 dagar från den kommer resultaten. Som jag sagt, så har han skickat till mig och jag var jätteglad och prisade Gud. Och jag ger arran till honom. Sen nästa dag, läkaren, hon ringde mig. Och vad händer nu? Hon skulle inte ringa till mig för att... Men hon sa, jag skulle inte ringa. Jag har ringt för att du var orolig. Du varit orolig på den dagen. Det är därför jag ringde. Jag vill uppmuntra dig bara. Hon sa till mig. Så efter 6 månader, den lilla Elias, han kommer. Han har ingenting. Men det saken är inte bara Elias har inget avvikelse. Men den turning point som jag kommer tro Gud innan. Innan jag hörde resultaten. Så den där var jättebra. Det hjälper mig att utväxa ett steg nära till Gud.
Tack så mycket för din berättelse. Ja, ni har fått höra många spännande historier. Jesus är med. Livsresor från i kristna hem och barnläger. Och från Örebro och hit. Och från Rio de Janeiro och från Eritrea. Och flykt från regimen. Och Jesus är med i många människors liv. Även i vår församling. Det finns massor med berättelser. Så får du tugga på det här. Alltså det här är ju berättelser där inte allting har varit klockrent och spikrakt heller. Att fly och byta land. Att flytta till ett annat land bara självvalt kan ju vara en omställning. Att fly och få börja om från början. Och så där. Men också jag tycker om de här beskrivningarna av kyrkan som en familj. Att man finns för varann. Praktisk omsorg. Förbön. Någon får ett tilltal, hör av sig på telefonen. Anden talar. Det vardagliga, det praktiska och det enkla. Så Gud är med oss. Han är inte mot oss. Han är med oss. Jesus lever i oss. Den helige ande lever i oss. Vi kan lära oss att lyssna på hans röst. Fånga upp signaler. Höra av oss till människor. Agera på det anden säger. Få ge hoppet vidare.